Syn. Klarsyn med syskonbandet.
Hej och välkommen till Klarsyn från syskonbandet. Jag som heter Sofie Sundin hoppas att du har haft en riktigt bra sommar och det känns härligt att vara tillbaka och göra fler program under hösten. Och jag hoppas att du som lyssnar kommer att fortsätta lyssna på våra program under höstterminen också. I det här programmet så ska vi få lyssna till en intervju med Lennart Kummelbäck som jobbade på syskonbandet tidigare. Och intervjuar, det gör Erik Bondesson.
Då säger jag hej till Lennart Kummelbäck.
Hejsan, hejsan.
Som tidigare har jobbat på syskonbandet, fast det var väl många år sedan.
Ja, det var ju i början av 2000-talet, 2001 tror jag, och sen några år.
Hur kom du in i syskonbandet?
Jag fick ju tips från tidigare redaktören Silla Stjernberg om att det behövdes lite resurser där när hon skulle bli föräldraledig. Då gick jag in på ett vikariat där, helt enkelt. Så att, det var lite inside information och hon tipsade om mig och då fick jag vara med i den svängen. Och jag var ju lite tillgänglig då också under den perioden, så då hoppade jag på det.
Hade du jobbat med synskadade tidigare eller hade erfarenheter?
Nej, det hade jag inte. Min mamma var funktionshindrad lite grann, hon hade haft en stroke, så att man hade ju den lite som erfarenhet, men inte utav synskador.
Vilka var dina arbetsuppgifter i syskonbandet?
Ja, främst så var det ju då att sköta om medlemstidningen och Kompass. Jag vet inte om Kompass finns kvar nu för tiden, men då fanns den i alla fall där. Gjorde reportage och sånt där, och sen också lägerverksamhet.
Ja, precis. Kompass, den tidningen, ungdomstidningen, finns inte kvar sedan flera år. Men jag tänker, upplevde du att du fick mycket kontakt med barn och ungdomar tack vare den tidningen?
Kanske inte jättemycket. Det var lite svårt att veta hur många lyssnade på den regelbundet. Och det var inte jättemånga respons heller. Och så, men samtidigt som jag pratar med folk på lägren och sånt där, så då var det ju lyssnat. Så det var lite svårt att veta liksom, ja, hur väl följde det här reportaget ut och sådär. Det var lite svårt att veta, men man fick köra för sen.
Och sen hade du väl lite kontakt med lyssnarna också, va?
Ja, framförallt via lägren då. Och sen var det ju lite via telefonsvararen och lite mejl och så.
Ja, och du gjorde ju också reportage i andra synskadesammanhang, kommer jag ihåg.
Ja, det här var så länge sedan så jag kommer knappt ihåg. Men jag var ute på en del mässor och gick runt och pratade med folk som hade kanske en del hjälpmedel som man skulle kunna tänka sig skulle vara intressanta i framtiden och lite sånt.
Radio pratade vi om här. Du har en del radioerfarenhet genom åren.
Ja, jo, men det har jag ju. Jag började på... kom in i det här med närradio redan i Eskilstuna runt, ja, vad kan det vara, 1990 någonting. Radio FME som det hette, en närradiostation där. Sen gick en information- och medieutbildning i Ludvika och hamnade på en närradiostation i Stockholm som heter Radio Fotfolket, en för detta valrörelseradio för Socialdemokraterna. Sen blev det då Radio 1. Och så blev det Energy. Och Energy känner nog de flesta till. Det är en av de större reklamradiostationerna där. Så där jobbade jag som nyhetsredaktör. Och jag körde som radiopratare. Som har varit i Sveriges Radio. Ja, det har varit lite sånt där. Och det har liksom varit med hela tiden.
Har du journalistutbildning bakom dig också då?
Nej, alltså den här information- och medieutbildningen. Det var ju en form av journalistutbildning. Men det är ju inte en utbildning som man... så att man kan titulera sig som journalist egentligen. Det är inte som journalister i skolan, det är en helt annan nivå. Så jag är väl inte riktig journalist då, men jag har jobbat journalistiskt, så kan man säga.
Och då, jag kan tänka mig att det är skillnad att jobba på en närradiostation och så en stor enhet då som Sveriges Radio till exempel.
Ja, framförallt är det ju resurserna som är ju väldigt enorma och tekniken. Tekniken ligger ju alltid i framkant på Sveriges Radio. Så är det ju. Och jag menar, de har ju fantastiska tekniker. Och jämför det då med närradio som man kanske själv får liksom dra kablarna och tåtarna och försöka få det att fungera. Och när det slutar fungera, då får man klia sig i huvudet. Så är det.
Om man inte har någon tekniker som hjälper till. Jag själv sänder ju närradio, så att jag har, tack och lov, ljudkunniga personer som finns där i närheten.
Ja, jo, och det ska jag ju säga i och för sig. Alltså, inom närradion har det rent historiskt varit väldigt mycket tekniskt kunnande i det hela. När närradion kom slutet av 70-talet, då var det väl, alltså det var nästan de bästa teknikerna som byggde upp radiostationen. Så man var tvungen att bygga det från scratch. Och då var det också mycket mer analogt. Och man fick tänka till på hur arkitekturen skulle vara för att den skulle fungera. Idag så är det mycket lättare med datorer och IT jämfört med då. För då var att bygga en radiostudio då, det var ett stort bygge. Idag är det mycket mindre. Men samtidigt är det fortfarande så att det krävs ett kunnande för att få det här lilla extra, det här lilla särskilda som gör att det låter bra, att det blir ett bra flyt och att det alltid fungerar.
Ja, det vet jag ju att det ofta är så att man får göra många moment själv. Jag tänker, du har ju varit vikarie och anställd så på Sveriges Radios trafikredaktion, och jag förstår det var en massiv apparat.
Ja, det är ju, för det är inte bara radio, utan det är ju också samhällsinformation. Förutom att man ska sköta sändningarna, så då gäller det ju liksom också att bearbeta informationen, tydliggöra den och formulera den. Sen är det inte i det fallet så jättemycket teknik man bör tänka på. Vissa data man får göra inställningar och så. Men annars är det liksom bara tryck på en knapp så sänder man. Det är byggt så. Man ska inte behöva tänka på hur ljudet ställs in. Utan då ställer man in ljudet som passar just för mig. Och sen är det klart. Och då kan man koncentrera sig på innehållet. Vi kallar det för trafikreportrar. Så att det var ju en journalistisk titel på det, för att man faktiskt bearbetar information, redigerar upp en sändning med innehåll och så.
Du lyssnar på Klarsyn med Syskonbandet.
Vad arbetar du med just nu?
Ja, just nu så jag har kastat om helt och hållet i yrkesbanorna. Så just nu så jobbar jag på trafikförvaltningen i Stockholm. Jobbar som någon form av verksamhetsspecialist, kan man säga. Jag håller på med IT. Och ett system som håller på med ärendehantering. Så det jobbar jag med till vardags. Så att det är mycket, mycket behovsfångst. Man fångar vad folk har för behov, vad de vill ha för funktioner och sådana saker. Och sen gäller det att omformulera det och få det utvecklat. Mycket administration och sådär. Så att delvis är det ju ett tekniskt arbete såklart. Men också det här mjuka värdena att allt som händer ska bli sammanställt och det ska bli begripligt. För det handlar ju om att avhjälpa fel i vårt fall. Ett fel, man måste beskriva ett fel på rätt sätt för att det ska bli avhjälpt på bästa sätt i slutändan. Kanske ett lite långt svar på frågan, men ja, typ det gör jag.
Du har jobbat en hel del med teknik då, men jag är lite nyfiken på, tycker du att de erfarenheter du bär med dig från Syskonbandet har hjälpt dig i arbetslivet därefter?
Ja, det tycker jag nog. Just det här att liksom ha en förståelse för att andra perspektiv. Och hur man då liksom utformar en gata till exempel. Gått utbildning i drift och underhåll av vägar. Det är också viktigt. Liksom, utformningen av en väg för att den ska liksom vara tillgänglig för alla. Inte bara för bilar eller en cyklist. Utan det ska ju vara alla som ska vara med. Det har varit jättebra att ha när man pratar med tillgänglighetssamordnaren hos oss till exempel. Vi har haft väldigt många goda samtal just om hur man jobbar med tillgänglighet i trafikantmiljö för att det ska bli bra. Det har varit en bra erfarenhet.
Ja, men vad tror du jobbar på trafikförvaltningen nu? Tror du vi får höra det som trafikreporter igen på Sveriges Radio?
Nej, det tror jag inte. Nej, det är för stressigt faktiskt. Så att jag tar gärna det lite lugnare, så kan jag säga.
Vi pratar ju om det kristna radionätverket, KRN, finns det kvar?
Ja, det finns kvar, absolut. Och där var jag även, jag var engagerad i KRN tidigare på 90-talet.
Vad gjorde du då?
Nej, jag satt med i styrelsen och var ordförande också en liten kortare period bara. Fick väl vara med där och jobba med skapandet av programbank och lite sådana saker tillsammans med de andra i styrelsen. Så ett litet försök att digitalisera upp en aning.
KRN, är det syftet då att skapa ett nätverk mellan närradiostationer då eller?
Ja, det är ju en, vad ska man säga, en sorts branschorganisation för kristen radio. Jag antar att det är likadant nu. Men det var ju för att organisera och få till ett samarbete mellan flera kristna sändande stationer. Så att man kan få ut mer av sina egna sändningar och kanske dela med sig till andra av det material man har själv. För det vi upptäckte det var ju att väldigt många gjorde väldigt mycket bra saker, men det hör till spara på en station. Varför kunde man inte lyssna på det på fler håll? Så att, det var en utveckling som vi höll på med det.
Och jag kan ju tänka mig nu, alltså det är jättestor skillnad, för att nu så kan du ju på en, ja kanske, vad ska vi säga, Radio Trollhättan till exempel, alltså vi har ju lyssnare runt om i världen, så alltså internet och sociala medier har ju lett till en väldigt stor genomslagskraft.
Ja, det har ju skett en otrolig revolution när det gäller tillgänglighet på material, hur man kan använda, flytta och sådana saker. För jag menar, på den tiden som jag var aktiv där så vi hade ju minidiskspelare som vi tog till att man fick ut på stationerna och sen skickade man runt material på en minidisk. Idag sker det ju via en FTP-server säkert, där man hämtar det man vill ha och kunna sända. Saker har blivit mycket enklare och det ska man ju dra nytta av, absolut. Det är ett bra verktyg för att skapa en plattform som man kan stå på.
Du lyssnar på Klarsyn med Syskonbandet.
Vilket är det roligaste minnet du bär med dig från tiden på Syskonbandet?
Ja, det är ju lite olika minnen, läskiga minnen också. Jag kommer ihåg när jag ska inte säga med namn, men vi hade läger i Göteborg och var en som var ute och hälsade på kompisar mitt i natten och man fick reda på att hon hittade hem med hjälp av spårvägen vart rälsen gick och följde. Nej, det var lite roligt i efterhand och det var lite läskigt att höra och berättas då, men det är lite sånt.
Det är mycket spännande som kan hända. Vi kanske får se dig som ledsagare på något läger framöver om tiden räcker till.
Ja, det skulle ju inte vara omöjligt. Det var ju också en intressant upplevelse, för det är så lätt att vi människor bara klumpar ihop alla människor i ett fack och tror att alla är lika. Men vi är individer och jag kände det liksom när jag gick som ledsagare. Jag kände ju liksom en del av den personlighet som den jag ledsagare hade. Var man osäker eller litar man på den personen som ledsagare och så vidare? Det kunde man känna lite grann i sättet personen höll i en. Så att, det är en sån där insikt som jag bär med mig faktiskt.
Men då så får jag önskar dig lycka till med det du har på gång. Och ja, vare sig det blir radio eller inte, så ja, lycka till helt enkelt.
Ja, tack så mycket. Jag önskar lycka till också. Jag vet att du själv gör ett väldigt bra arbete och är enträgen. Och jag antar att du är lite envis också. Eller vad säger du?
Ja, det får jag väl säga. Alltså, det är jag. För att alltså, radio har betytt väldigt mycket för mig. Jag har funderat väldigt mycket på det genom åren. Så jag är väldigt glad att närradio, att jag fick den möjligheten.
Mm.
Jag har ju ingen anställning, men det är som en daglig verksamhet då. Men att jag kan sända liksom på den basis som passar mig liksom.
Ja, och den typen av personer, det är ju det som närradion behöver. Så att, jag hoppas verkligen att det fortsätter att köra på. Det behövs.
Det tackar jag för. Det är ju så ska jag säga också. Alltså, Jag har ju insett det. Man måste inte alls vara utbildad journalist för att hålla på med radio. I alla fall inte närradio.
Nej, precis. Det viktigaste är vad man har att säga och att folk tycker det är roligt och intressant.
Jag håller med. För jag får ju säga som det är. Jag har ju hört vissa som jag tror är utbildade journalister som man tycker att nej, men det här var inte så roligt att lyssna på. Kanske vissa sitter i en studio och bara pratar med varandra och sådär. Det kan vara kul det också, men det passar inte riktigt mig.
Nej. Men god lycka i arbetet.
Ja, tack detsamma. Hälsa familjen.
Ja, tack så mycket.
Tack.
Du har lyssnat till programmet Klarsyn från Syskonbandet och en intervju med Lennart Kummelbäck som tidigare jobbade på just Syskonbandet. Och den som intervjuade, det var Erik Bondesson. Våran tekniker idag heter som alltid Kalle Olofsson. Om du vill komma i kontakt med oss som gör Klarsyn så kan du skriva till oss på adressen radio@syskonbandet.se. radio@syskonbandet.se. Eller om du vill veta mer om föreningen så kan du gå in på www.syskonbandet.se. Alltså www.syskonbandet.se. Eller föredrar du att ringa så kan du självklart göra det också på telefonnummer 08 641 30 95. 08 641 30 95. Och jag som heter Sofie Sundin vill tacka dig så jättemycket för att du har lyssnat den här gången och hoppas att du kommer göra det nästa gång också. Och sen vill jag bara passa på att önska dig allt fint och gott tills nästa gång vi hörs. Tack så mycket!